Hej alla lyssnare och välkomna till ännu ett program i serien Politik i fokus. Det här är programmet där olika företrädare för oppositionspartierna diskuterar lokalpolitiska frågor. Och idag så har jag med mig hela tre personer i studion. Vilka kan det vara?
Agneta Hansson.
Ja, vem är du, Agneta?
Jag är ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Jag är också ledamot i kommunfullmäktige och jag har tidigare även suttit som ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Precis, du har varit med länge i turistpolitiken. Sen är du liberal också, kan man ju tillägga.
Ja, det var väl egentligen det absolut viktigaste. Ja, precis, skolpartiet företräder jag.
Så är det. Vi har också med i studion
Hannes Sofia Karlsson, gruppledare för Centerpartiet. Jag har ju faktiskt haft turen och suttit i nämnd med Agneta i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Men det är trevligt att vi får göra radio igen.
Och jag heter Marie Åkesdotter, gruppledare i kommunstyrelsen i Miljöpartiet.
Mm, tack för det. Och själv heter jag Mats Lindblom och är gruppledare för Liberalerna. Idag har vi faktiskt ett program som kommer handla väldigt mycket om förslag från oppositionspartierna. Vi är ganska aktiva när det gäller att skriva motioner och det knyter också an till en hel del saker som har varit aktuellt i media på senare tid. Vi ska också göra en liten titt på vad som hände på det senaste kommunfullmäktige sammanträdet den 5 februari. Men vi börjar med någon väldigt aktuell fråga, tror jag. I mitt i Tyresö de senaste veckorna har vi kunnat läsa en hel del om ridverksamheten i Tyresö. Det tycks ju inte bli något nytt ridhus. Vad tycker vi om det egentligen?
Ja, det tycker vi är tråkigt. Vi har ju planerat för det i flera år när vi satt i styret tidigare, vi tillsammans. Och vi byggde ju också ett nytt stall. Jag var där på invigningen. Jag tycker också att det är viktigt att vi har en jämställd fördelning av resurser. Och det är ju många flickor som rider. Och det är väl kanske därför också att de inte har fått stallet tidigare. Eller vad säger ridhuset tidigare och stallet för den delen med.
Mm.
Eller vad säger ni om det?
Ja, jag tycker det är väldigt tråkigt. Alltså för att det helt plötsligt, vi såg det här när det var struket ur investeringsprogrammet som antogs för en tid sedan. Då, att det helt plötsligt fanns det ingen ridhus med där. Och vi har ju själva med det i vårt förslag till investeringsbudget.
Ja, men jag skulle vilja börja genom den tidningsartikel som var i Mitt i. Där man beskriver de omständigheter som Fårdala ridskola har idag. Där man nästan får gå dubbla lektioner samtidigt. Eller man står på kö för att det är så många som vill rida i Tyresö. Men de har inte kapacitet för det. Det har varit så här en längre tid. Det är en arbetsbelastning för de som arbetar där som inte är okej. Det är alltså hästarna, hur hanteras det? Jag säger inte att det är en vanvård, det vill jag vara jättetydlig med. Jag tror att de sköter sina hästar jättefint. Men jag tänker att vi som kommun ger inte rätt förutsättningar för den här sporten. Och då vill jag lägga det lite i kontext som Marie började där med jämställdhet. När det gäller ridning så är det en majoritet av flickor eller tjejer som utövar den sporten. Och där har väldigt, väldigt långsamt gått framåt. Vi fick ett förbättrat stall. Men vi måste ju fortsätta att genomföra hela projektet. Samtidigt som vi har en annan stor investering som har fått tagit också väldigt lång tid men fått ta väldigt mycket pengar. Och det är ju ishallen.
Mm.
Och där har vi sporter, absolut. Vi har tjejer som också spelar hockey. Det finns andra just med skridskoåkning och sånt som tjejer gör. Men det är en majoritet av pojkar som gör den, genomför den sporten. Och där lägger man väldigt mycket.
Ja, nej, det är ju helt andra pengar vi pratar om för att bygga ett ridhus än en ishall. Ishallen är ju en ekonomiskt sett sorglig historia. Det har tagit extremt lång tid där också. Vi som sagt vill ju ha med ridhuset i investeringsplanen. Det kanske inte kan byggas nästa år, men det måste finnas med i planen i alla fall. Och det var ju det vi tänkte när vi satt i styret tillsammans, alla tre partierna här. Vi följde upp det här med en motion som vi la på förra fullmäktigemötet om just att bygga ett ridhus, ett nytt ridhus i Fårdala. Men på senaste fullmäktiget så la vi också en motion om att utreda och bygga ett nytt ridhus vid Uddbygård. Vad säger ni om det då?
Väldigt intressant. Nej, men Uddby gård har ju viss verksamhet, just lite så här bondelivet som jag tycker om. Och just, ja, men man kan gå och kolla, just de har ju en liten sån här besöksgård som är, de har ett stall, de har viss liksom ridverksamhet ute. Nej, men så att där finns ju en möjlighet att faktiskt också få igång en ridverksamhet. Mm. Och det är en otroligt fin natur där ute. Så jag tror att det skulle vara väldigt gynnsamt.
Mm.
Att få igång ett riktigt liksom helhetstag eller helhetsgrepp om den verksamhet som finns där ute. Så jag tror att det skulle vara
tillskott. Man får ju tänka på det, att det måste ju passa in i miljön där på ett fint sätt. För det är ett känsligt område förstås runt Uddgård. Men det känns ju helt naturligt att ha en hästverksamhet där.
Det är väldigt många hästar där.
Ja, det är ingen, alltså, det är ingen ny företeelse på
och
det sättet.
Och det finns ridspår som är färdiglagda dessutom. Så att det finns väl en möjlighet till det.
Mm, absolut.
Men det är ingenting som vi har diskuterat än i vårt parti. Så att jag kan inte säga, ja, vad bra.
Nej, vi, som sagt, vi la ju motionen för att vi ska utreda möjligheten. Ja. Så att, det är det vi behöver ju liksom förvaltningens expertis för att reda ut det. Tyvärr så är det ju inte så längre att vi får tillgång till förvaltningens expertis när det gäller vad det är motioner. Men det är ju ett annat problem så att säga. Men vi la ju det här förslaget i alla fall, så vi får se hur det tas emot.
Ja. Men får jag bara säga, jag tyckte det var en jättebra liknelse med ishallen. Alltså där har vi ju lagt ner otroligt mycket resurser. Och det var ingen snack om saken, det skulle ju bara fram.
Mm.
Men vad det gäller ridhus, så då är det sitter det långt inne. Och så har det varit under alla år.
Och jag sitter och tänker på att just det här att satsa på ridverksamhet både på Fårdala men framförallt också på Uddby gård som har ett nära samarbete med kommunen där man ju också driver ett projekt för lära med hästar för att liksom hjälpa barn som har längre frånvaro i skolan att återkomma till skolverksamheten och det har ju stärkt just de här elevernas självkänsla och upplevelse av att liksom få arbeta ihop med djur.
Mm. Ja, när vi är inne på skolor och elever här så finns det ju en positiv nyhet nu också. Det är att gymnasiet når ju toppresultat i kommunen nu. Det är ju allt fler elever som faktiskt tar examen. Hur ser vi på det?
Ja, klappa händerna.
Vi nej, klappar händerna åt det, ja det är riktigt. Ja.
Verkligen roligt. Mm.
Och då tänker jag då att här sitter ju tre partier som absolut har jobbat för att liksom göra Tyresö gymnasium attraktivt igen. Mm. Att få hit liksom både lärare och program och en verksamhet, skolledning som verkligen har bidragit till att den här trenden har vänt.
Ja.
Så det är ett av de absolut starkaste insatserna som vi har gjort, upplever jag. Det är jag stolt över att under den tiden jag satt som vice ordförande kunna driva den här frågan, få det inskrivet i nämndplan.
Mm.
Och nu är det ju precis det som genomförs.
Mm.
Och det som visar sig ge resultat. För skolutveckling tar tid. Och sen skulle jag vilja tillägga att jag vill rikta ett stort tack därför att kunskap och nyfikenhet till vidare lärare det grundläggs i förskola, grundskola och sen så tar det vidare till gymnasiet och där vill jag rikta ett stort tack till all skolledning och alla lärare för att ni gör det absolut viktigaste för våra barn och ungdomar. Och det är det som vi ser ger resultat på gymnasiet. Mm. För eleverna som kommer dit har idag bättre slutbetyg i årskurs 9.
Mm. Men det är fantastiskt och det ökar ju verkligen framtidstron här för vårt gymnasium. Så.
Mm. Ja. Vi gjorde ett jättebra jobb i grundskolan och det är ju de eleverna som har kommit till gymnasiet nu.
Ja,
mm.
Men, ja.
Precis, men vi har en färsk motion här som gäller gymnasiet också. Vad är det för någonting, Agneta?
Jo, det handlar om att nu när Tyresö gymnasium befinner sig i en sån positiv utvecklingsfas med förbättrade resultat, fler attraktiva programutbud så vill vi också ta nästa steg därför att vi ser att behovet av utbildad personal inom vård och omsorg är stort. och det förväntas fortsätta öka. Och då finns det inom vårt gymnasium och vuxenutbildningen välfungerande vårdutbildningar som kan utgöra en stabil grund för fortsatt utveckling. Och det vill vi bygga vidare på så att en fördjupad och strukturerad samverkan mellan gymnasiet, vuxenutbildningen och vårdsektorn. Att utbildningarna där kan stärkas ytterligare samtidigt som kommunen långsiktigt säkrar tillgången till kompetent vårdpersonal. Så att vi vill utreda möjligheten till fördjupad samverkan mellan gymnasiet, vuxenutbildningen och vårdsektorn. Just för att stärka kopplingen mellan utbildning och framtida vårdbehov. Kort sammanfattat.
Ja, det här är ytterligare en så att säga, utvecklingspotential för högre, inte högre studier, men gymnasiestudier i Tyresö kommun. Då. Det är alldeles utmärkt.
Jag fick ju dels ta över vice ordförandeskapet efter Agneta när det gäller gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Och där har vi ju vårdutbildningar i gymnasiet men också genom vuxenutbildningen. Mm. Så att jag tycker att det är jättebra att man dels kan knyta samman där och se lärdomar från ena utbildningen och den andra och kan bli starkare och liksom bättre i det. Men man kan också hitta olika lärdomar av varandra när man är i olika livsskeden och ändå får till sig samma kunskap. Hur tar man till sig det? Vad är det man drar ut från det? Det tror jag kommer kunna bli en vinst i det. Sen är det ju jättebra om man kan få ihop det med vårdsektorn. Dels för att det är lättare att då hitta ett arbete och man känner sig mer motiverad att faktiskt studera det. Där man vet att här finns jobb, det kommer vara lätt att hitta det. Och man har en smidig väg in för att få en praktikplats. Så där tänker jag att det också blir en fördelaktighet i det. Just att man kan baka ihop det lite mer eller liksom få det synkat. Så det är ju någonting som är viktigt. Sen vet vi också utifrån demografin att det kommer att vara färre som jobbar med fler. Och här är en sektor som redan är utsatt. Just med att det är väldigt få, även om vi har bra sökande på Tyresö gymnasium. Jag måste liksom ändå göra lite reklam för det. Men det är inte så högt tryck på vårdlinjer som vi kanske skulle vilja se för att vi ska kunna tillgodose framtida behov.
Och då tänker jag att vi behöver ju också göra de jobben mer attraktiva. Lyfta lönerna inom den sektorn och göra en bättre arbetsmiljö för dem inom vården. Nu är det inte okej. Jobba för mycket och kan inte jobba hela livet till pensionen. Så att, man behöver ju faktiskt ta det i beaktande också, tror jag. Om man ska få fler sökande.
Och kommunen är ju en viktig arbetsgivare när det gäller människor som jobbar inom vårdsektorn förstås. Så vi måste väl göra det vi kan i kommunen helt enkelt för att stärka arbetsförhållanden och attraktiviteten och ta de här jobben.
Där har vi en jämställdhetsfråga igen.
Det är det säkert också då.
Hade det varit fler män i den sektorn så hade vi haft högre löner förmodligen.
Så är det faktiskt. Det hugger innan Mats kommer in. Nej, men generellt så är det ju i de yrken som är kopplade, liksom kvinnoyrken som man så fint sa förr och ibland säger igen, så är det ju generellt lägre lön än vad det är de som då räknas som normala, jag gör sådana här filifjonkar, säger jag, men viftar med händerna, mansyrken. Så att ja, det är en lönepolitik som behöver bli bättre. Där kan vi göra mycket som kommun och arbetsgivare såklart. Och det är ju någonting vi tänker att vi gemensamt kan diskutera och säkert hitta bra alternativa lösningar. Det är svårt att göra ett fast beslut i opposition, men vi kan alltid kämpa för det.
Men det är väl det här hur man värderar olika yrken mot varandra. Vi ska ändå säga det att vi fick ju till oss en lönekortläggning i kommunen här på ett av utskottsmötena senast. Och då visade det sig att vi har ju faktiskt väldigt jämställda löner i Tyresö kommun. Men sen finns det också det här problemet hur man värderar ett yrke gentemot ett annat. Och det går ju liksom förbi det där med jämställdheten. Precis som du säger, det finns ju vissa kvinnodominerade yrken och mansdominerade yrken. Och hur värderas de i förhållande till varandra? Men lite en annan fråga i alla fall. När vi är inne på skolor här så tänkte jag det här med att skapa trygghet vid skolorna. Och då backar jag en liten tid. För på fullmäktigemötet innan jul här så la du också en motion, Agneta. Vad handlar den om då?
Jo, den handlar om trygghetsskapande åtgärder vid kommunala skolområden. Och det handlar framförallt om att begränsa tillträdet under verksamhetsöppen tid. Och det är, kom sig utav från lärare tydligt uttryckta önskemål, men också en oro där man kan beskriva sin arbetsvardag. Så för mig som gammal skolledare så blir ju det här också en arbetsmiljöfråga, både för lärare och för elever. Och då ägnade jag lite tid till att besöka skolor och framförallt centrumnära skolor. Och när man går en trygghetsvandring där så ser man att det dagligen går, allmänheten går igenom skolområdet. De tar kontakt med elever, vilket man ju inte ska göra. För eleverna ska under sin skoltid känna sig trygga och kunna fokusera på undervisning. Och på raster ska man kunna vara ute och leka och spela utan att man blir tilltalad eller tillfrågad eller tillsagd av andra som inte har något på skolans område att göra.
Mm.
Och det här tyckte jag var väldigt viktigt, för det här är också någonting som har lyfts via Sveriges lärare.
Mm. Och det är intressant, för att många av de skolorna som är i drift idag, de är ju byggda i en annan tid så att säga. Vi har ju många sådana exempel. Stimmets skola, där man egentligen går rakt igenom skolområdet ganska naturligt för att ta sig från A till B. Och sen har vi till exempel Krusboda skola som ligger liksom helt öppet på torg.
Mm.
Så att det är liksom, man hade en helt annan tanke i stadsplanering förr i tiden när det gäller skolor. Men här måste vi försöka komma till rätta på något sätt nu.
Ja, därför att tanken när man byggde Stimmet och Krusboda, det var ju liksom att samhället skulle vara en stärkande och en sammanhållen, liksom, så att det var positivt att de som bodde i närområdet också hade närhet till skolan och eleverna kände ett sammanhang. Men idag så har ju samhällsutvecklingen gått mot någonting helt annat och där man är betydligt mer anonym. Det är betydligt fler personer som passerar och som egentligen inte har kopplingen till skolan heller. Och om vi tar de här låga skolorna byggda 65-70 så är ju de också spridda i flera olika huskroppar.
Mm.
Vilket gör att elever måste ta sig till och från olika lokaler. Och där också skyltningen från den tiden när skolan byggdes finns kvar. Fastän vi befinner oss i ett helt annat samhällsläge idag. Och då måste vi tänka på att göra trygghetsskapande åtgärder.
Om vi ska göra konkreta, det innebär det här alltså någon form av skalskydd med inpasseringskontroll och såna grejer i byggnaderna då, va?
Ja, framförallt så innebär det ju att man behöver ha ett omslutande staket med öppningsbara grindar. Och sen till själva skollokalerna så behöver man ha någon form av inpasseringssystem. För att lärarna som ju är ute och fritidspersonalen som är ute ska kunna se eleverna och känna sig trygga. För i de här gamla skolgårdarna med flera byggnader så finns det också många dolda vrår.
Okay.
Som försvårar det hela.
Ja, så det blir en hel räcka av åtgärder som krävs för att nå målet här. Och få den trygghet som man kan egentligen förvänta sig nu 2026.
Ja, om jag fick önska, och som jag ju gärna driver, så är det ju att vi ska titta över våra skolor. Bland annat Stimmets skola och Fårdala skola. Och kanske fundera över hur vi kan få en sammanhållen byggnad.
Mm.
Där elever och lärare vistas liksom inomhus. Och där ju all verksamhet finns utan att man behöver ta på sig kläder. Och...
Mm. Precis, så här måste vi göra egentligen snabbare än att vi bygger om skolan. När vi bygger nya skolan nu så kommer det här lösa sig, antar jag. Det förutsätter jag då. Men vi måste göra åtgärder vid befintliga skolor. Som, ja.
Ja. Njupjörs skola som vi var med och tog beslut om, den kommer att bli en fantastisk skola. Och där ju både lärarlag, elevhälsa, skolledning och förvaltning har varit med i utformandet av skolan. Så det är exakt det kommer att bli ett väldigt gott exempel att följa upp.
Ja, Det ska bli intressant att se fortsättning på det här. Vi får tacka för det då. Jag tänkte, när vi är inne på skolor och ungdomar här, så finns det ett Centerpartiförslag som ni la oss för en tid sedan också om att inrätta ett ungdomsråd.
Ja, men precis.
Vad ska det vara bra för?
Mångt och mycket. Och allt och lite till. Nej, men det... Vi pratar ju väldigt ofta och väldigt fint inom politiken att barn och unga är vår framtid och det är liksom viktiga steg. Deras åsikter räknas och sen kommer vi liksom inte längre. Där fastnar liksom politiken. Och vi har en gång om året, jag tror att de hade det här nu på samhälls... Jag kan aldrig vad den heter, SHN, det är samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden heter den nu. Där du har att 8-klassare kommer och presenterar klimatåtgärder som de ser som möjliga. Det är ett inspel som är liksom från våra ungdomar. Men vi ser ju att ska man ta det här seriöst och vill ha ungdomars åsikter på politiken och att de faktiskt ska få en möjlighet att göra sin röst hörd. Vad är det de vill? Vad är det de ser för dels risker med de beslut vi tar men också möjligheter? De kan ju alltid vässa politiken lite mer från sina vinklar. Jag vet att jag tänker att ni också, jag behövde ändra mig för jag tänkte kalla er gamla och det ska jag inte göra. Men jag tänkte säga att säkert på er tid också så hade ni idéer vad ni tyckte var viktigt när ni växte upp och det var ingen riktigt som alltid lyssnade inom politiken för att man var liksom ruttad där. Och här ser vi då en möjlighet att går du ha ett ungdomsråd så kan vi faktiskt få in det som en process. Att faktiskt kunna få höra ungdomarnas röster. De ska få vara en del av den politiska processen. Det är det vi också lär dem med elevråd från grundskolan och högstadiet och det är så. Men sen kommer det inte längre.
Nej, men det är viktigt där för då lär man sig liksom värdet av demokrati redan från början.
Ja.
Ja, men jag tycker att man ska lyssna på ungdomar och man ska ta till sig det de säger. Och det var faktiskt jag som inrättade det där klimatrådet i utskottet som vi hade då tidigare. Hållbarhetsutskottet heter det.
Just det. Mm.
Precis. Och jag har ju varit med i politiken så himla länge. Jag är ju så gammal nu. Men okej, jag kom med i fullmäktige 2006. Men jag började 2002. Men så att jag kan säga att vi har... Jag har lagt en motion om ungdomsfullmäktige, jag kommer inte ihåg, men det måste ju varit i början där. Och det vore ju intressant om man kunde ha, jag gör gärna en gemensam sak med er, Centern. Våra ungdomar är ju liksom framtiden, men även om, ja, de är ju här och nu såklart. Ja. Men deras röster, barns och ungas röster måste få höras mer och ta tillvaras. Tycker jag. Och med tanke på hur det är ställt i världen med klimatförändringarna och allting så är det än mer viktigt tycker jag att lyssna på ungdomar. Och då kan jag också berätta, vi har även lagt förslag, en motion om att ungdomar i Tyresö ska få rösta från 16 års ålder som försökskommun, men det gick inte igenom heller.
Nej, det är kanske är någonting som inte riktigt delar samma uppfattning.
Nej,
där.
Men vet du vad Mats? Mm. Nu ska man ju vara 18 år.
Ja.
Fyllda.
Ja, det ska man vara.
Precis. Men det är ju många som får vänta tills de är 21, 22 år innan de får rösta.
Så blir det ju praktiken i och med att man inte val varje år.
Och du får gifta dig och du får liksom gå på bolaget. Du får ju göra allting innan, men du får inte rösta. Nej, där har vi olika åsikter.
Ja, jag tänkte bara säga att som företrädare för barn och ungdomar och... även gymnasie och vuxen, så skulle ju jag vilja säga att vi liberaler välkomnar det här förslaget till ungdomsråd. För det är så, får man lära sig att vara med från tidig ålder så får man också möjlighet att vara med och utveckla sig själv men också få insikt i hur man kan driva frågor. Och också det här med politiken som ju är otroligt intressant och väldigt viktigt. Tänk om vi kunde få in fler unga i politiken. Det är ju ett mål i sig kan jag tycka.
Ja, det vore väldigt värdefullt faktiskt. För tittar vi på medelåldern bland fritidspolitiker till exempel så så är den ju faktiskt lite högre än i samhället i övrigt. Det får vi ändå erkänna. Så det vore ju bra. Men det är viktigt, jag tycker det är viktigt att man slussar in så att säga ungdomar i den demokratiska processen. Sen vilken rösträttsålder vi ska ha, det kan ju vara en annan fråga faktiskt.
Ja, men då, ja, vill ni sätta en gräns för hur gammal man sätter tak också?
Du menar? Nej, den blir nog svår, va, att driva. Ja. Passerar en viss ålder så får man inte vara med och rösta längre. Nej, det, ja, tror jag inte är hållbart. Du, alltså, vi behöver erfarenheten från våra äldre i samhället. Ja. I den demokratiska processen.
Det är inte
processen.
Så himla många som är äldre som är med i riksdagen heller. Ni hade ju en fantastisk kvinna.
Ja. Barbro.
Ja, Barbro Westerholm, du visst. Men det är väl så att det kan ju vara ganska krävande att sitta i riksdagen och politiska församlingar överhuvudtaget. Så att, det är inte så konstigt kanske att man trappar ner med åldern. Så får man acceptera att livet ser ut ändå.
Ja, så jag tänker att man måste väl ändå få bli pensionär någon gång. Ja, även om man är politiskt aktiv. Jag är ju en sån person som brukar få höra att jag drar ner den här medelåldern ganska mycket.
Jag tänkte att vi byta ämne lite grann här och börja prata om vårt kommunala bostadsbolag, Tyresö Bostäder, som också har varit på ropet lite här. Det finns en ny motion som du, Marie, också har lagt tillsammans med Kristina Melsén från Liberalerna. Vad handlar den om?
Ja, den handlar om att säkra Tyresö Bostäders resurser. Nu har ju det nya styret, ja, de är inte så nya längre, men Socialdemokraterna och Moderaterna lagt ägardirektiv om att Tyresö Bostäder ska bygga och driva två äldreboenden. Dels det är Strand som håller på att byggs och sedan Björkbacken. Och så länge det inte finns något avtal mellan kommunen och bolaget så används resurser från bolaget för kommunens räkning. Och jag som har suttit i styrelsen i 10 år och varit ordförande också vet ju att Tyresö Bostäder är ett ganska litet bolag. Och, alltså, de ekonomiska resurserna är begränsade, likaså personella. Så då är våra attsatser att kommunen ska göra ett ägartillskott, en kompensation för 2025 för det arbetet som Tyresö Bostäder har lagt ner på de här områdena. Och även 2026 och sedan också omgående tecknat avtal. För Tyresö Bostäder har ju otroliga utmaningar, så stora utmaningar med renoveringsbehov och, ja, man kallar det rotrenoveringar, det är liksom storskaliga stambyten och med mera. I Granningsringen och även Krusboda. Och håller bolaget på med andra saker så blir ju det åsidosatt med.
Ja, det blir ännu ett åtagande, för det är väl väldigt stora pengar det rör sig om för att renovera Tyresö Bostäders bestånd.
Det är ju olika frågor. Det är ju väldigt stora pengar. Nej, men vi när vi styrde tillsammans försökte vi bygga om Björkbacken. Men det visade sig att det blev alldeles för stora kostnader och stora eller höga hyror för de boende. Och dessutom så skulle det inte bli ett bra boende. Så vi la ju ner det och kommunen betalade tillbaka 10 miljoner kronor till bolaget då för det arbetet som var nedlagt bara för det. Så det är mycket pengar det handlar om. Men ytterligare ett problem är ju också att du talade tidigare här om investeringsbudgeten, investeringsprogrammet. Att styret nu har lagt över investeringarna på bolaget. Så att det är inte kommunen som investerar i Strand och vård- och omsorgsboende Strand. Utan det ska bolaget göra. Och det här är ju bara man flyttar åtagandet. Men egentligen så är det ju kommunkoncernen. Och varför gör man det, Mats? Det kan ju du förklara.
Nej, men alltså, det är för att man ska frisera siffrorna när det gäller kommunens låneskuld.
Ja.
Men tittar man på hela kommunkoncernens låneskuld som alltså inkluderar Tyresö Bostäder AB så blir ju det ett nollsummespel. Det här är ju väldigt stora investeringar och jag menar, vi måste vara försiktiga med de investeringar vi gör. Vi menar ju på att det här äldreboendet i Strand, det är väldigt bra. Mm. Och någon måste betala det, antingen i bolaget eller kommunen så att säga. Men ett äldreboende dessutom i Björkbacken, det blir ju ingen kostnadseffektiv lösning. Det är kapitalförstöring på de fastigheter som står där redan, de byggnader som står där redan. Och vi behöver ju inte det här, ytterligare ett äldreboende, i alla fall inte i närtid.
Nej.
Och när vi väl har det behovet så finns det säkert mycket bättre platser att uppföra ett sånt på än Björkbacken. Det skulle vi kunna använda till helt andra saker. Vi har ju själva till exempel föreslagit att vi ska bygga om delar av Björkbacken till studentboenden. Det skulle vara en väldigt kostnadseffektiv lösning. Men det är en annan fråga som vi kan återkomma till.
Ja, ja men absolut. Det kan ju med mindre ombyggnation användas till kollektivhus eller ja, annat studentboende. Och det är vi ju också, det har vi också lagt en motion om. Men genom att göra så här då att bolaget ska investera så innebär ju det att deras möjligheter att låna upp pengar för upprustningen och de rotrenoveringar begränsas. Mm. Så det är liksom ett ytterligare problem. Och vi har ju faktiskt personer som bor här i Tyresö bostäder också så kan ju också säga någonting. Nej men det här är ju renoveringar som skulle ha gjorts för länge sedan.
Mm.
Det drar ut på tiden och det drar ut på tiden. Och det finns ju anledningar till det. Därför att det är problematiskt och man har inte resurserna på plats. Behöver ju ta in resurser utifrån. Så att
i slutändan finns det en risk att om ni inte skjuter till de här pengarna att det kommer slå på hyresgästernas månadsavgifter. Va?
Och det ska man ju fasken i. Säger du som boende.
Precis, ja,
men det är väldigt angeläget också att ta itu med och börja rusta upp för att det är hälsovårdliga bostäder, många av dem. Det har vi kunnat läsa i tidningen.
Ja, det är också en sån här fråga som har stått mycket om att det lämnar lite övrigt att önska delar av Tyresö bostäders bestånd faktiskt.
Ja, jag tänker att jag ska glida över lite fint till kommunfullmäktige som var här men håller mig kvar vid ägardirektiv. Men först vill jag säga att på förra kommunfullmäktige var jag inte med. Jag låg tyvärr hemma och var sjuk. Men då kom informationen från ordförande i Tyresö bostäder, eller han gick ut med det i alla fall, att vi som boende är ju insatta och får information om renoveringar, vilket stadie man är i. Dels så vill jag bara säga sådär, nej, det har man inte. Jag behövde ju när jag hörde det gå in i appen och kolla, finns det information? Det fanns ingen ny information om vilket stadie man var i. Och man har fortfarande inte kommit förbi de här grundspolningarna som man gör i marken förbi min port. Så att smygstart var en port och så långt har man också kommit. Och det finns liksom ingen mer information när tar man upp den här grundspolningen. När är det man kommer att kanske liksom ha samtal om hur kommer den här renoveringen gå till? Pratar vi om att vi behöver bo i bodar precis vid förskolan? Är det så som när bostadsrätter gör sina stamrenoveringar? Fixar man eget boende under den här tiden? Kan man diskutera liksom ett avdrag på hyran eller någonting? Alltså det finns ingen information. Så att det vill jag väl lite skicka tillbaka till ordförandet. Gör om, gör rätt.
Ja.
Så det är det första. Sen så när det gäller ägardirektiven, för det blev ju en diskussion även igår på kommunfullmäktige där styret gick upp och, nej men nu förstår jag inte, det sägs både att det här görs, att ägardirektiven redan genomförs och sen så står att det inte finns resurser. Och det tänkte jag att det är liksom så här, för vi hade ju alla olika argument.
Mm.
Och jag tänker att jag kollar på Mats och Agneta nu och ser vad var era inspel i debatten igår?
Jag tänker så här, vi kanske ska göra lite bakgrund till det här ägardirektivet. Det nya ägardirektivet, jag tror jag lämnar till Marie. Kan du förklara varför man la det här ägardirektivet egentligen?
Ja, nu är ju det en annan fråga än det vi diskuterade nyss då. Styret la ett ägardirektiv förra månaden, är det väl? Samma dag som Graningsringen blev klassat som ett utsatt område, så hade vi kommunstyrelsesammanträde. Och kort innan, någon timme innan, så fick vi ut en handling där ordförande då Anita Mattsson la ett ägardirektiv, ett ordförandeuppdrag om, ja, nu kommer jag inte ihåg exakt vad som stod, men I princip så är det verksamhet som bolaget har jobbat med under flera år. Självklara saker. Så att det är liksom att slå in öppna dörrar. Och det är ingenting som behövs. Det här ägardirektivet gör ingen skillnad. Men jag tänker väl att man vill liksom göra politiska utspel. Och det kan man ju göra ändå. Och då får jag fortsätta lite bara.
Ja, absolut. Ja.
På kommunstyrelsen var ju också lokalpolisen inbjudna. Som sa att ja, egentligen tyckte ju de att det var lite beklagligt att området blev klassat som utsatt. Då, för att den här bedömningen, den är från 2023-2024. Och kommunen och polisen och fastighetsbolag och bostadsbolag har ju jobbat jättehårt tillsammans under många år. Och läget är mycket bättre nu än 2023 och 2024. Så att de berömde vårt arbete och gav lugnande besked. Och kommundirektören gick upp och tyckte också att det här, ja, det är orättvist det här, den här klassningen. Och det har ju blivit mycket bättre. Och även hyresgäster intervjuades i flera mediekanaler och sa att nej, men det är mycket lugnare. Så att liksom ha så bråttom med det här ägardirektivet handlar ju mer om populism, tycker jag.
Ja, det blir lite alarmistiskt. Alltså, man måste ju göra någon sorts reaktion på det här med NOAs klassning. Då. Men egentligen gör ingen skillnad överhuvudtaget. Utan arbetet som har pågått där med trygghetsskapande åtgärder, så det har ju varit väldigt framgångsrikt. Det säger ju polisen själva. Så det är ju bara att fortsätta i samma riktning egentligen. Och det är ingen som vill någonting annat. Istället försöker man riva damm med ett nytt ägardirektiv som är, det blir lite pinsamt att läsa det där faktiskt.
Ja, men det blir det. Ja. Och vi i oppositionen gjorde ju gemensam sak egentligen då på förra fullmäktige. Ja. För vi ville ha en återremiss där representanter från bolaget kom och liksom hade synpunkter på det här ägardirektivet. Tala om, vad gör de? Jobbar ni inte med det här? Vänsterpartiet yrkade ju avslag då. Förra gången, för att det här, ja, de ansåg ju också att det här är ett slag i luften. Men det kom tillbaka igår till fullmäktige, och då var vi ju flera partier som yrkade avslag. Men då får vi ju påklistrade att vi inte vill göra så mycket. Ni är emot det här trygghetsarbetet, ungefär, vilket det inte handlar om. Nej. Utan vi vill göra precis lika mycket som de, om inte mer. Det handlar om att vi inte anser att man ska styra ett bolag på det här sättet. Att bara kasta fram ett ägardirektiv på det här sättet. Och det var faktiskt bara 3 månader innan som de la ett ägardirektiv som handlade om andra saker.
Ja, det blir lite, så här, det är lite reaktivt. Det är lite signalpolitik som inte hör hemma liksom när det gäller ägardirektiv till ett bolag. Det blir inte professionellt att styra på det sättet helt enkelt. Ja, vi pratar ju om Tyresö bostäder här, och det kan slå på hyrorna det här att vi inte får tillräckligt med resurser till Tyresö bostäder. Men Tyresö bostäder ansvarar ju också framåt nu för de särskilda boendena. Och även där så betalar man ju pengar för att bo.
Ja, men
det vill säga man har hyror i särskilda boenden. Men ni har skrivit en motion om det från Centerpartiet då?
Ja, det började faktiskt med en tidningsartikel om olika kommuners vad man betalar per kvadratmeter och vad det är lite man får för de pengarna. Och där kom det ju fram att Tyresö var näst högst. Vi har väldigt, väldigt dyra hyror för särskilda boenden. Och då var det faktiskt David som sitter i äldreomsorgsnämnden som snappade upp det här och konstaterade att det här är ju inte rätt. Alltså Tyresö kommun har otroligt höga hyror för de som behöver hjälp och stöd i samhället och inte har möjlighet att skaffa sig en god ekonomi genom högavlönade arbeten, och då så väljer man att ha höga kostnader där, vilket gör att de personerna som behöver ett skydd och behöver stöd av samhället i samhället, de ska betala dels med de få pengar man har, men också då behöver söka bidrag från staten för att kunna ha lite ekonomi över. Och det tycker vi inte låter jätteroligt och jättetrevligt. Utan där är någonting vi kan se över, dels med upphandlingar när det gäller privata aktörer, men vi kan också se över vår egna ekonomi och hur vi sätter det här liksom, ekonomiska räkneverket för de här särskilda boendena. Och sen har en transparens. Vad är det som ingår i det här? Och också då få svar på frågan. Lika bra kvalitativt sett, men ha billigare så att faktiskt man får ha lite mer kvar i plånboken.
Jag tänker på det, du nämnde att Tyresö bostäder har ansvar för de kommunala omsorgsboendena, men de här privata, alltså, är det inte väldigt svårt att styra vilka hyror som sätts där då?
Det är ju en upphandlingskonst som behövs. Den upphandlingen, vad har vi för villkor för att du ska kund eller liksom ha oss med här?
Ja, precis, det har ju att göra med konkurrensutsättning då vid upphandlingarna.
Och där har vi en möjlighet att påverka. Och det tycker vi att vi ska göra på samma sätt som man inte ska ta oskäliga hyror i Graningsringen, Krusbod eller andra bestånd. Så, nu fick jag in det också. Score!
Ja, just det. Jag tror faktiskt vi har täckt igenom de samtliga motioner här. Vi har behandlat de sista två fullmäktige som vi har lagt från oppositionen. Men du vill tillägga någonting?
Ja, nej, men jag kommer tänka på Sköndalsvillan är det väl som det heter. Ja. Det var ju nämligen så att det skulle vara kommunal regi från början. Men förvaltningen sa till oss att de hyrorna som bolaget skulle ta ut av kommunerna var ju så otroligt höga. Så att vi blev ju rekommenderade i att inte ha det i kommunal regi. Kommer du ihåg det, Mats?
Ja, precis. Det var i försnacket då, men det är ganska många år sedan nu. Ska man säga.
Så därför blev det ju inte det.
Nej. Och det är som sagt, vi ser ju gärna att det finns olika huvudmän för våra särskilda omsorgsboenden. Och kommunen är en aktör. Och nu kommer kommunen in på banan igen när vi får till det här omsorgsboendet i Strand.
Ja, men du vet ju att byggkostnaderna är höga och allting. Ja. Så hur, det är en svår ekvation, tänker jag.
Det är en svår ekvation att hålla ner hyror både på omsorgsboenden och på hyreslägenhet. Jag tänker så här att vi har täckt de samtliga motioner faktiskt som jag har lagt de sista två fullmäktige mötena nu. Det finns kanske mer att säga om det fullmäktige möte vi hade den 5 februari, men det får vi nog återkomma till i ett annat program faktiskt. Så att jag får tacka er för er medverkan och får tacka de lyssnare som fortfarande orkar höra på oss. Och så får vi säga på återhörande helt enkelt. Tack så mycket.
Tack så mycket.